Malmö på 70-talet, Stockholm på 80-talet och Lund på 90-talet. Där och då utspelar sig hälften av de böcker som Åse Lugnér och Kerstin Svensson från Malmö stadsbibliotek berättar om i månadens talbokstips. Men vi ska börja med en riktigt läskig bok som Åse Lugnér har läst.
Eldvittnet heter Lars Keplers senaste bok som kom ut i november förra året. Liksom de båda andra böckerna, Hypnotisören och Paganini-kontraktet, så toppade den i december bokhandlarnas bästsäljarlista i Sverige. Pseudonymen, eller kanske mer korrekt heteronymen, Lars Kepler, används av författarparet Alexandra och Alexander Coelho Andoril. Heteronym betecknar en pseudonym som fungerar som en självständig person. Och det vill paret Coelho Andoril uppnå med Lars Kepler. Både Alexandra och Alexander har ägnat sig skrivande åt helt andra ämnen och genrer än spänningsromanen. Och de ville med Lars Kepler få möjlighet att skriva i en annan genre utan att hamna i något fack och bedömas utifrån sina tidigare erfarenheter och meriter. Sen är det ju så att deras tidigare erfarenheter som författare i andra genrer märks tydligt i Lars Keplers böcker. Det är mycket välskrivet och otroligt medryckande. Och stundtals riktigt, riktigt bra. Deras tredje bok är helt klart den bästa. Och då har jag läst de båda andra med lika delar irritation och nyfikenhet. Faktiskt irriterad på mig själv att jag går på deras otroligt drivna historieberättande. Lite som när man nästan mot sin vilja sitter och gråter till en Hollywoodfilm som verkligen spelar på sentimentaliteten och manipulerar en till tårar. Handlingen är ganska mycket svensk vardag, pepprat med två mord på ett behandlingshem och saltat med ett övernaturligt inslag som visar sig vara mer viktigt för handlingen än man någonsin kunnat föreställa sig. Keplers hjälte är kriminalinspektör Jona Linna. Och i de tidigare böckerna så tyckte jag inte riktigt att han har profilerat sig. Men i Eldvittnet så får han en egen historia som verkligen går att spinna vidare på. Jag ser fram emot nästa sträckläsningsperiod i Lars Keplers sällskap.
En dag ska jag ta mig någon annanstans av Karin Thunberg. Författaren är också journalist och krönikör i Svenska Dagbladet. Hon återvänder till Malmö efter 40 år. Hon gör en sorts pilgrimsresa för att försöka möta och förstå den unga kvinna hon en gång var, då i början på 70-talet när hon som nygift bodde på Söderkulla och arbetade på Hemmets veckotidning. Till stöd för minnet har hon sin gamla almanacka där hon gjort korta anteckningar i stil med 7 mars 1970, Rebenspel, skrev kontrakt idag, vår första riktiga lägenhet i ett höghus, utropstecken, måste köpa möbler, jättemycket på jobbet. Hon anpassar sig till en tvåsamhet med parmiddagar trots att hon egentligen vill någonting annat, någonting mer. Kanske var det hennes rädsla för ensamhet för att bli övergiven som var en av de starkaste drivkrafterna för hennes agerande. När hon blir med barn så väljer hon att göra abort, vilket inte är någon enkel sak 1970. Det är många expertutlåtande som ska till innan ingreppet så kallat beviljas. Att föda upp fostret barn är en eftergift som man inte är redo att göra just då. Men äktenskap blir det i alla fall, med vigsel på rådhuset och kassler och mimosasallad för familjen och bröllopsresa till Rhodos. Skildringen av äktenskapet som sakta men säkert krackelerar varvas med berättelsen om hennes återvändande till Malmö. Hon rör sig allt närmare det kvarter där hon bodde, men hon tar det omgångar försiktigt så att det inte ska bli för jobbigt. Hon beskriver också hur hon efter skilsmässan blir allt mer engagerad i sitt arbete. Det här är alltså en berättelse som pendlar mellan dåtid och nutid. Det hela varvas med reflektioner om kvinnorollen som pendlar mellan frihet och trygghet. Hon skriver om relationen till sin egen mamma som är komplicerad. Hon vill absolut inte bli som hon och det är först när mamman är död som hon själv skaffar barn. Boken är rolig att läsa, inte minst av skildringen av 1970-talets Malmö som åtminstone jag kände igen mig i väldigt mycket trots att jag är en ganska mycket yngre än vad Karin Thunberg är.
Adonis av Jens Liljestrand. Jens Liljestrands novellsamling Paris Dakar läste jag med stor behållning. Hans skildring av män har jag använt i olika diskussioner och funderat på långt efter att jag avslutat min läsning. När jag hörde att hans senaste roman skulle handla om ett gäng lundasångare under början på 90-talet så kunde jag knappt bärga mig. Dessa sjungande män från Lund har jag träffat på under min tid som student i staden och som amatörsångerska i olika sammanhang. Jens Liljestrand har dessutom själv ett förflutet som student och kvartettsångare. Efter 15 år träffas de medverkande i dubbelkvartetten Adonis. Adonis har i sin glansdagar medverkat i konserter, spex, begravningar och rönt en hel del framgång med turnéer och prestigefyllda engagemang. En av medlemmarna har blivit en folkkär musikalartist, men de andra har haft andra karriärer och inte gått vidare i musikens fotspår. Vi får höra dessa solister berätta sin historia, men också berätta sin version av de andras historier. Tyvärr har dessa sångare, som till det yttre ter sig ganska olika, ett likartat sätt att sjunga eller berätta. Jag har bitvis svårt att skilja dem och måste ofta kontrollera vem som egentligen är solist i just denna del. Det är en av bokens svagheter, samtidigt som de sjunger tillsammans i ett kollektiv så mycket att deras röster har blivit snarlika varandra. Kanterna slipas av och röstens personlighet får ge vika för den homogena klangen. När romanen går in i sin avslutande del så blir det onödigt dramatiskt och Jens Liljestrand tar i lite för mycket för man ska kunna vara kvar i den stämning som berättelsen skapat. Historien i sig är så pass intressant att detta crescendo inte behövs. Trots detta så är denna roman helt klart både läsvärd och gripande och bör intressera alla som någon gång deltagit i studentlivets ibland märkliga maskerad.
Snöängel av Anna-Karin Palm. I den här boken som utspelas under några månader vid årsskiftet 1985-86 har Stockholm en av huvudrollerna. Stadens karaktär liksom tidens anda är fångad in i minsta detalj. Parallellt med denna poetiskt skrivna berättelse löper ett mer essäliknande spår med författarens och berättarens reflektioner över sin frivilliga exil i en fransk by. Här ryms både ett främlingskap och en känsla av befrielse i att vara lösryckt ur sitt sammanhang. Det handlar mycket om språket, att på ett trevande sätt lära sig kommunicera på ett främmande språk. Boken befolkas av ett rikt persongalleri. Ibland blir det nästan för många i periferin som beskrivs. En av huvudgestalterna är otvetydigt den androgyna Hedvig som attraherar och fängslar både män och kvinnor. Hon är strax över 20 år, bor i en liten lägenhet på Söder och arbetar deltid på ett systembolag i en förort till stan. I samma hus som hon bor ett äldre par som känt henne sedan hon var barn. De håller en beskyddande hand över henne. Men den som främst vaktar henne är schäferhunden Billy. Egentligen är det hennes systers hund, men tiken rör sig ganska fritt i stora delar av stan. Den här hunden har en betydelsefull roll i boken och dess händelseförlopp. Överhuvudtaget är detta en berättelse som äger rum på Stockholms gator. Människor möts och skiljs. Olika omständigheter gör att olika människor knyts ihop. Frågan är om det är slumpens skördar eller om det finns någon förutbestämd ordning. Det finns gott om intriger och mystiska spår i boken. Vissa omständigheter pekar på att Olof Palme kan vara utsatt för en omfattande komplott. När vi nu läser boken har vi åtminstone till vissa delar någon slags facit i hand. Boken är litterär utan att bli pretentiös. Man kan läsa den på flera nivåer. Hedvig är något av en Tintomara-figur som hämtade drottningens juvelsmycke. Författaren kanske Jonas Love. Det här är också en bok fylld av rörelse och av röster. Följ med på denna Stockholmsvandring. Läs och njut.
Författaren och journalisten Helena von Zweigbergk tillhör en av mina favoriter. En riktig mångsysslare som producerar spänningsromaner, barnböcker och relationsromaner av god kvalitet. Jag läser regelmässigt det hon levererar, men därmed inte sagt att jag tycker allt är lika bra. När jag hörde att den senaste boken skulle vara en fristående fortsättning på Ur vulkanens mun som kom 2008 blev jag intresserad, men också lite oroad. Ur vulkanens mun tillhör kategorin jobbiga relationsromaner som för mig skapar ångest vid läsning. Samtidigt så är det otroligt naket och sant berättat. Anna och Mats bor inte här längre, heter fortsättningen. Och paret som krisade fett ur vulkanens mun har nu ansökt om skilsmässa och flyttat isär. Ja, i alla fall har romanens kvinnliga huvudperson tagit steget och den manliga huvudpersonen följer med, som man alltid gör. Romanen utspelar sig under de 6 månader som det tar för en skilsmässa att gå igenom. Hon har höga förväntningar på singellivet, shoppar snygga underkläder och drömmer om en ny himlastormande passion. Men hon har också ständigt dåligt samvete och oroar sig för hur barnen egentligen mår. Barnen är en förhållandevis lätthanterlig tonårskille och en 11-årig flicka utrustad med ett ålderstypiskt sätt att alltid försöka skyla över och fixa till när det strular i familjen. Han kastar sig in i ett nytt förhållande med en yngre kvinna. Känns det igen? Anna och Mats bor inte här längre. Är en sann och vemodig berättelse om uppbrott i vår tid. Men det är inte lika plågsam läsning som vi fick ta del av i Ur vulkanens mun. Jag tycker att igenkänningsfaktorn är stor, speciellt vad beträffar de inte alltid så smickrande egenskaperna svartsjuka, avundsjuka och missunnsamhet. Huvudpersonerna är inga hjältar eller hjältinnor utan människor av kött och blod med fel och brister. De gör sina misstag, men lär sig inte alltid av dem utan skakar av sig obehaget och fortsätter framåt i samma riktning. Det är så lätt att vara klok och förståndig och ta de rätta besluten när man betraktar ett skeende utifrån. Och det är inte utan att man ibland blir lite irriterad på huvudpersonernas irrationella handlande och korkade slutsatser. Trots detta så kan jag inte sluta läsa. Helena von Zweigbergk är en mycket driven berättare och hennes beskrivning av dessa båda personligheter är en fröjd att ta del av.
Utan ont uppsåt av den engelska författaren Maria Joan Hyland. Boken börjar med att Patrick Oxterby, en ung man, precis tagit in på ett pensionat i en liten engelsk kuststad. Han har hoppat av sin universitetsstudie och han har lämnat sitt hem och sin familj efter att hans fästmö har slagit upp deras förlovning. Nu har han skaffat sig ett arbete som bilmekaniker i den nya stan. Patrick får omedelbart förtroende för pensionatets värdinna, en medelålders lite moderlig kvinna. Dessvärre är inte ensam om att uppskatta henne. De 2 andra gästerna som bor där, Welkin och Flindall, är också en smula betagna i den paranta Bridget. Här finns en klar känsla av jobbig konkurrens. Patrick, som har vissa problem med sin verklighetsuppfattning, börjar känna sig allt mer hotad av sina pensionatsgrannar. Han är en mycket ensam människa som på något sätt alltid är lite vid sidan av livet. Kanske är det som hans pappa säger, att han saknar talang för att vara glad. Han har uppenbarligen alltid haft svårt med relationerna i sin familj. Det finns en stumhet i hans sätt att kommunicera som präglar alla hans sociala kontakter. Så trots att han har goda förutsatser och lyckas skaffa sig ett nytt jobb, så blir hans nya tillvaro inte som han tänkt sig. Olika händelser ställer till det för honom. Saker går på tok. Det uppstår en närmast klaustrofobisk situation och man känner att något förfärligt kommer att inträffa. Några dramatiska händelser gör att hans liv tar en helt ny vändning. Han hamnar nämligen i fängelse. I bokens andra del får vi en inblick i en värld som förhoppningsvis är okänd för de flesta av oss. Han utsätts för många förnedrande situationer vilka skildras med en stark intensitet. Det sker en fördjupning i berättelsen och med Patrick sker en utveckling som trots allt föder en sorts optimism. Efter alla förödmjukelser möter han till slut någon som behandlar honom med respekt, helt enkelt som en medmänniska. Boken är skriven på en ren och klar prosa, man dras in i hans öde och historien stannar kvar långt efter att man har slagit igen boken för sista gången. Att boken skildras i jagform och i presens bidrar till känslan av identifikation och engagemang. Maria Joan Hyland beskriver svåra och omvälvande skeenden med skenbart enkla medel. Det får i alla fall mig att vilja läsa mer av henne.
Och de böcker som Kerstin Svensson och Åse Lugner tipsade om var alltså Eldvittnet av Lars Kepler, En dag ska jag ta mig någon annanstans av Karin Thunberg, Adonis av Jens Liljestrand, Snöängel av Anna-Karin Palm, Anna och Mats bor inte här längre av Helena von Zweigbergk och Utan ont uppsåt av Maria Joan Hyland. Alla böckerna görs förstås som talböcker i Daisy-format. Dessutom finns Lars Keplers och Helena von Zweigbergks böcker att låna i punktskrift. Och de två böckerna finns också som ljudböcker. Och där har Helena von Zweigbergk läst in sin egen bok och Jonas Malmsjö har läst in Lars Keplers Eldvittnet. Närmaste bibliotek hjälper till med boklånen. Som vanligt kan vi på Skånes taltidning inte förmedla några lån.